الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Vi stannade förra veckan vid hadith 15 i ert studiehäfte. Kan någon broder läsa denna hadith? Ibrahim, varsågod.
Ibn Umar radiyallahu anhu sade att Allah sände ut sallallahu alaihi wa sallam sade: det finns två sorters självdöda djur och två sorters blod som är tillåtna för oss. Gällande de två självdöda så är det gräshoppa och fisk, och de två bloden är mjälte och lever. Rawahu Ahmed och Ibn Majah, och det finns vagheter i kedjan.
Ahsant. Naam. Första hadithen idag är då hadith Abdullah ibn Umar. Och ett liten korrigering. Säg radiyallahu anhuma i dualis. Eller man kan säga anhum i plural. Även om det är två. Funkar också. Tänk på om det är två sahaba. Abdullah ibn Umar. Så radiyallahu anhum eller anhuma. Funkar. Taib. I denna hadith så säger då ibn Umar radiyallahu anhuma att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger att det finns två självdöda som har blivit halal för oss och två sorters blod. Vad beträffar de självdöda så är det gräshoppa och fisk. Vad beträffar de två bloden så är det lever och mjälte. Och här säger Ibn Hajar al-Asqalani att det finns svagheter i hadithen. Och det är sahih. Det finns svagheter i hadithen. Men Ibn Hajar al-Asqalani nämner att den är sahih mawquf. Nu tar vi nytta av det ordet som vi lärde oss i förra lektionen. Den är sahih mawquf. Det vill säga, den är autentisk till Abdullah ibn Umar radiyallahu anhum. Yani att Abdullah ibn Umar sa uhillat lana maytatani wa damman. Att Abdullah ibn Umar säger att det finns två självdöda som blev halal för oss. Och två blod. Taib. Så den är då sahih mawquf. Men den är också sahih mawquf, yani den har hukm rafa. Det vill säga, trots att den stannar hos Abdullah bin Umar så går den ändå i slutändan tillbaka till profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Varför? För vi har en princip. Om en sahabi, eller först som Sheikh Uthaymin säger, om profeten alayhi salatu wassalam säger uhillat lana nuhina an kada wa kada, si och så blev halal för oss och si och så är haram för oss, då är den som gjort detta halal och haram Allah. Taib. Och om sahaba säger uhillat lana nuhina an kada wa mina sunna kada, då är den som beordrat dem profeten alayhi salatu wassalam. För en sahabi skulle aldrig börja säga att det blev för halal för oss att göra si och så, och källan till detta lagstiftande skulle vara någon annan än Rasulullah alayhi salatu wassalam. Eller hur? Och det här betonar Ibn Uthaymin här, Allah yarhamu, att ingen har rätt att lagstifta förutom Allah subhanahu wa ta'ala. Och det som profeten alayhi salam säger till sahaba har han fått från Allah. Taib. Så om en sahabi säger det här blev halal för oss, var kommer det ifrån? Du kan inte tro att det kommer från Abu Bakr och Umar, eller det kommer från Rasulullah alayhi sallam. Om en sahabi säger detta blev haram för oss, det kommer från Rasulullah alayhi sallam. Taib. Eller en sahabi säger mina sunna, det är från sunna att göra si och så, då kommer det också från profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Så i denna hadith nämner då Abdullah bin Umar att det finns två saker från de självdöda som är halal och två saker från bloden som är halal. Det finns många lärdomar från denna hadith. Den första lärdomen som Sheikh Bassam nämner är att hadithen bevisar att dam al-masfuh, blodet som kommer ut från ett slaktat djur, är smutsigt. Det är haram och det är smutsigt. Och det här nämner Allah i Koranen. Dam al-masfuh är smutsigt. Taib. Och det är haram. Så när man skär halsen av djuret kommer ut blod. Det här blodet ska man då inte använda. Taib. Men blodet som stannar kvar i köttet och i kroppen är halal. Och han nämnde profeten alaihissalam att två blod är halal för oss. Vilket tyder på att annat blod inte är halal för oss. Okej? Men varför nämnde han just mjälte och lever? Det finns ju också blod i hjärtat som också är halal och andra kroppsdelar på djuret. För de säger att de här kroppsdelarna är mer blodiga. Du lyfter upp en njure eller mjälte, det bara rinner blod. Det är som, ja, ni, vad kan man säga, blodet har form eller liksom taib. Så att det är halal. Men allt annat som Ibn Uthaymin nämner, hjärta och alla andra inälvor, är också halal. Taib. Så blodet som stannar kvar i köttet är rent och halal. Men det som kommer ut är haram. Vilket då är den första lärdomen från hadithen. Så hadithen bevisar då att det är halal att äta dessa inälvor, även om de skulle drypa av blod. Hadithen bevisar också att självdöda djur är haram. Och självdöda djur kallas för meita. Och Allah har sagt i surat al-Ma'ida vers 3, hurrimat alaikumul meita, att det självdöda köttet är haram för er. Och självdött kött är allt kött som inte är halalslaktat. Om ett djur dör av hög ålder, drunknar, blir påkört, ihjälelat eller någonting sånt, så är det meita. Och det blir najis och det blir haram. Taib. Och här nämndes undantag, förutom fisk och gräshoppa. Så om vi har ett undantag, då förstår man att resten av meita inte är undantag, utan det är haram. Så vi har fisk, vilket också här betyder allt från havet, och gräshoppor som då är halal. Och vi nämnde ju också i första hadithen, hadith Abi Huraira, om havsvattnet. Kommer ni ihåg den hadithen? Att dess vatten är rent och dess självdöda är halal. Och vi sa att den hadithen utgör ett bevis också på att allt från havet är halal, även om det är självdött. Och hadithen tyder också på att inte bara fisk är halal, utan allt från havet som lever i havet är halal, även om det är skaldjur. Och vi sa att åsikten som förbjuder skaldjur och sälar och liknande är en svag åsikt. Utan den korrekta åsikten är att allt från havet är halal. Ja. Fisk och gräshoppa. Tajib. Fisken som är självdöd eller gräshoppa. Här nämner också Sheikh Ibn Uthaymin rahmallah och Sheikh Bassam att de här två är halal om de är självdöda. Det vill säga att du behöver inte slakta fisken, du behöver inte slå ihjäl fisken eller någonting sånt. Eller gräshopporna. Utan de dör av sig själva. De är halal att äta. Men de kan vara haram att äta. Och när är det? Det är om de har dött av någonting skadligt. De har dött av förorening eller gift. Ja, när du sprutar insektsspray på en gräshoppa, ska du sen stoppa den i munnen? Nej. Eller en båt med radioaktivt frätande medel rinner ut i vattnet och mashallah, det flyter upp tiotusentals fiskar. Får du äta dem? Nej. Varför? Skadligt. Och det föras till en annan fiqh-princip. La darara wa la dirar. Taib. Darar tuzal. Att man får inte skada sig själv eller någon annan. Och då blir det haram ur den aspekten. Och det är samma sak som en person kommer att säga, ja, men det finns en fisk i havet, blå fisk, den är giftig. Du vet, de japanska kockarna. Om du skär den fel, du dör. Hallas. Den blir också ett undantag. Men du har mashallah miljontals fiskar. Så att du kan inte säga att det är ett undantag. Resten är halal. Taib. Taib. En annan fråga. Varför nämner Ibn Hajar den här hadithen om fisk och gräshoppor och lever i boken om vatten? Varför nämner han inte den här hadithen som andra ulema i boken om mat och slakt? Jo, han nämner den här för att om fisk skulle dö i vatten som du har, den skulle flyta upp och dö, så blir vattnet inte najis. För att den är taher. Fisken är taher och gräshoppan är taher. Taib. Till skillnad från om ett djur skulle dö, drunkna i en balja med vatten eller någonting sånt, då blir vattnet najis. Taib. Och de nämner här att al-illa, just när det kommer till de här två djuren, själva orsaken till varför de inte blir najis är att de inte har flytande blod. De har inte flytande blod i kroppen. Och det som gör en mejta till najis är att blodet stannar kvar i kroppen och stelnar och ruttnar. Taib. Vilket inte här finns i dessa två djur. Taib. Nej. Ibland frågar folk, varför är det just gräshoppor som är halal av alla djur? Allah, det är halal i alla fall att äta gräshoppor, om man vill. Men som Sheikh Uthaymin nämner här i förklaringen, han säger vissa människor gillar inte. Vissa människor kan inte äta. Han sa, jag gav en gång de finaste gräshopporna. De var nystekta till en person, bästa sorten. Och han sa, det var som att jag såg döden framför mig. Och när jag svalde, jag kunde inte svälja, jag ville spy och ville gå och dö nästan. Så Sheikhen säger att det är ingen skada skedd, yani. Folk tycker om olika saker. Det är halal, men du behöver inte tycka om det. Profeten alaihissalam åt inte ökenödla, trots att den var halal. Och han sa, det är inte vår kultur eller tradition att äta den, där vi kommer ifrån. Så vi till exempel i Sverige, vi tänker så här, gräshoppor. Men de i Saudi säger det är delikatess. Man kör, de friterar dem, salt, peppar, som chips igen. Men det är en smaksak. Okay? Och det hände ibland sahaba ute på jihad, de hade ingen mat, de åt gräshoppor. Så att det är bra att veta om det är nöd till exempel. Och ni vet, ibland de kommer mashallah i överflöd. Taib. Och det sägs också att de är väldigt nyttiga. Innehåller mycket vitaminer. Taib. En annan fayda som Ibn Uthaymin rahimahullah nämner från hadithen är profeten alaihissalams vältalighet. Att han först delar upp, han nämner generellt och sen specifikt. Uhillat lana maytatani wa damman. Han nämner först generellt att två halal, eller två självdöda är halal och två blod är halal, och sen specificerar han vilka de är. Och det här är lättare för åhöraren att ta åt sig. Taib. Ja? Taib ibn Umar. Så. Men i alla fall, han nämner det som en fayda, och det här har de då fått från profeten alaihissalatu wassalam. Och han nämner att Koranen är också på detta sätt. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat. Att du har i Koranen generella, enkla verser och mer förklarande verser. Ni står, var god mot dina föräldrar. Och så nämns det i andra verser hur du ska vara god mot dina föräldrar. Taib. Kort och förklarat. Att det är ett väldigt fint sätt att lägga upp sitt tal på. En annan viktig fråga som kan tas upp i denna hadith. Och det är det halal att äta andra insekter än gräshoppor? Får du äta spindlar, larver? Ja. Samor? Va? Mustakhbata? Ja, exakt. Efter att ha forskat i frågan så kommer vi fram till slutsatsen att insekter är haram. Taib, det är haram. Och det här är åsikten av Jumhur al-Ulema, Al-Shafi'iyya, Al-Hanabila, Al-Hanafiyya, Al-Zahiriyya. Är alla på denna åsikt att insekter är haram. Till skillnad från Imam Malik som uttryckte att vissa insekter kan vara halal om de dödas islamiskt. Sabr. Vad är då beviset på att det är haram? Första beviset är att dessa insekter går ju inte att slakta. Du kan inte slakta en skalbagge. Okej? Okay? Du kan inte slakta en skalbagge. Och by the way, vi spolar tillbaka lite. Den här frågan är väldigt aktuell. Varför? För att det finns någonting som många av er äter varje dag. Okay? Det är ett ämne som heter E120 som finns i rött godis. och som finns i röda drycker ibland, och som finns, inshallah, ni använder inte, men kvinnligt läppstift och sånt. Och det här E120 är gjort av de här trevliga lussen. Ser ni hur de ser ut? Ja. Jag förstorar det, men är något du ska stoppa i munnen? Ja. Så att de är gjorda av de här lussen. Det är bara att googla. Skriv 120. Tryck, klicka på bilder. Det kommer komma. Krossade löss då. För många av oss säger, vi ska inte äta insekter. Det är äckligt, eller? Men nu står vi inför det här. Det finns i, mashallah, nästan 30% av allt godis. När du ska plocka godis. 120, 120. Allt rött godis nästan. Okay? Så är det halal eller haram? Generell fråga då. Och vi nämnde då att den korrekta åsikten är att insekter är haram. Och beviset på det är att de inte går att slakta. Och går de inte att slakta så är de meita. Och vad har Allah sagt om en meita? Haram. Förutom gräshoppa. Och dessa andra insekter är inte undantag. Så de faller in under det generella förbudet mot att äta meita. Okej? Och man kan inte göra qiyas på gräshoppa. Man kan inte jämföra det med gräshoppa. För att gräshoppan är ett undantag. Så att det blir helt, det krockar. Det går inte att göra den jämförelsen. Okej? Okay? Ett annat bevis på att det är haram är versen då Allah subhanahu wa ta'ala säger وَيُحِلَّهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثُ. Att profeten a.s. tillåter för människorna det goda och han förbjuder det vidriga. Insekter. Är det från الطَّيِّبَاتِ eller الْخَبَائِثُ? Khabaif, det är mustaqdar, det vill säga någonting som man får avsmak av. Äckligt. Och ni vet nu när någon har så här bare, de äter maskar och kackelackor. A'udhu billah. Subhanallah. Och de säger proteiner, jag vet inte, framtidens mat. Qatalahum Allah. La abadan. Abadan. Så. Ett annat argument som Sheikh Farkous nämner, han har fett om det här. Han säger att Allah subhanahu wa ta'ala har ärat de troende. Men då han säger ja ayyuhalladhina amanu kulu min at-tayyibati ma razaqnakum. Troende, ät från det goda, rena, fina som vi har givit er. Yani Allah azza wa jalla har gett oss så mycket gott och fina och rena saker, så vi behöver inte äta från dessa äckliga saker som man får avsmak av. Ett annat argument som också kan användas beträffande den här lilla lusen E120 är att det finns vissa som säger att den framkallar allergiska reaktioner eller hyperaktivitet bland barn. Och då blir den haram ur den aspekten att den är skadlig. Men generellt, det räcker med att insekter är meita och det räcker med att det är khabaif. Och även om de nu säger att de ska följa Imam Malik, så var Imam Malik, han sa inte bara käka insekter, utan han frågade om att använda dem till medicin och liknande. Yani vissa, och han nämnde vissa insekter, så sa han att de ska dödas islamiskt. Yani du typ trycker bismillah eller någonting sånt. Vilket de inte gör med de här insekterna. Så man ska inte äta insekter då. Och hålla sig borta från det här E120. Ja?
Du säger att E120 halas, det är bara
trycka. Det finns inget argument för att det skulle vara halal. Som jag sa, majoriteten av ulema säger att det är haram. Och även om någon säger att jag följer med Malik, han säger att det ska dödas, är ni islamiskt, vilket inte har gjorts, förstår du? Så att håll dig borta från det. Taib. Och alhamdulillah, det finns så mycket halal. Om man nu vill äta godis, finns det så mycket halal att man inte är i behov av detta. Taib. Ja. Och det är också en annan fråga som är aktuell. Det är sniglar. Marocko käkar sniglar, eller de har tagit från fransmännen kanske. Han sa att det var halal. Men alla, det är samma bestämmelse där. De andra ulema säger att det är haram, det är en hashara. Förutom om det är havssniglar. Då är det halal för att det är havssniglar. Men...
Vad är anledningen han säger att det är halal?
Han gör qiyas på el-jarad. Han jämför det med gräshoppan. Vi går vidare till nästa hadith. Vem läser den? Hadith Abu Huraira.
La
mo bil arabi.
Akhi
las. Rekla sayna. Ya
sa.
Abu Huraira radiyallahu anhu berättar att Allah sände bud sallallahu alaihi wasallam sa det, om en fluga faller ner i eran dryck så ska ni trycka ner den och sedan slänga den, för den bär på en sjukdom i ena vingen och ett botemedel i den andra. Och rapporterad av Bukhari, Abu Dawud, så lade till, den faller först med vingen som bär på sjukdomen.
No. Denna hadith är sahih, den finns i Imam Sahih, Imam Bukhari och i andra hadithkällor. Och denna hadith handlar då om vad man ska göra om en fluga ramlar i ens glas vatten, eller om du har en hink med vatten som du ska göra wudu ifrån och insekter ramlar ner och dör i det här vattnet. Och här däremot drar ulema parallellen med andra insekter och säger att de har samma bestämmelse. Det vill säga, om en myra ramlar i ditt glas, en spindel eller någon annan, ett geting ramlar i din dricka och dör eller någonting sånt, så är då frågan, blir vattnet rent eller najis? Det är frågan som diskuteras i denna hadith. Varför? För att de ramlar ner i vattnet och dör. Och då blir de meita. Så är vattnet då najis eller inte? Om vi ser att vattnet är najis, då ska det behandlas som vattnet där hunden hade slickat i. Du ska hälla ut det. Och du får inte använda det. Taib. Om det är rent så får du använda det. Okej? Okay? Och bestämmelsen som man får från denna hadith är att vattnet är rent. Taib. Om en insekt ramlar i vattnet. Och då är al-illa den gemena nämnaren för dessa insekter, att de inte har blod. De har ingen alltså blodcirkulation. Och att därför, vare sig de är levande eller döda, så är de rena. Du får inte äta dem. Men de är rena. Okej? Okay? Om de skulle komma i maten eller drickan. Det vi också lär oss från hadithen är att man ska, om en fluga ramlat i ens vatten och man vill använda vattnet, trycka ner flugan och kasta iväg. För att flugan, som det nämndes i hadithen, störtdyker eller landar ner på sin ena vinge. Och det är den vingen där det finns gift. För flugan har två vingar. Och på ena vingen finns det gift. Och på andra vingen finns det botemedel. Taib. Så för att ta bort giftet måste man doppa ner flugan. Då blir det som en slags motgift. Och sen slänga iväg den. Men annars, om det bara ramlar på giftet och sen du slänger iväg den, så har man då inte vad kan man säga, stabiliserat, eller man har inte tagit bort det här giftet från vattnet. Och det här är också en sak som ulema nämner som i'jaz ilmi, ett mirakel i profeten Sunna alaihi salam, då han berättade om detta för 1400 år sedan. Hur i hela världen kunde han veta att flugan bär på sjukdomar i ena vingen och ett botemedel i andra vingen? Är det någonting man kan se med blotta ögat? Fanns det laboratorium på den tiden? Nej. Utan det här är någonting som man kommit fram till nu. Och även vad jag förstått är en väldigt relativt ny kunskap för många forskare. Men det finns muslimska forskare som har kommit fram till detta. Och det finns en behov för ni rapporter om detta. Där de kommer fram till att det finns typ 9 sorters, vad heter det, bakterier och liknande saker som kan orsaka vissa sjukdomar som flugan bär på och så vidare. Taib. Så för att neutralisera så måste man också då doppa så att andra vingen också kommer ner i vattnet. Så att sjukdomen neutraliseras och man inte blir sjuk av att dricka detta vatten. Nå. En fråga. Är det wajib att dricka vattnet om en fluga har ramlat ner i vattnet?
Nej.
Du får slänga det. Nej, du får slänga det. Om du tycker att det är äckligt så får du slänga det. Men du vet, ibland folk har inte kanske tillgång till vatten. Och du har 5 liter vatten, du kommer en fluga, ska du bara hälla ut vattnet. Kanske kan använda vattnet till wudu eller liknande saker. Så att det är bra att känna till. Och samma sak om det är då, som vi sa, kommer en geting eller spindel eller myra i vattnet, så vet du att det är tahir. Vattnet är rent. Taib. Nah. En annan fråga som ulema diskuterar: vad gör du om flugan störtdyker ner i din mat? som har form. Alltså det, du kan inte doppa den. Det har inte samma funktion att det löses upp och så vidare. Vad gör du då med maten?
Slänger den biten.
Du slänger den biten, assent. Eller honung till exempel. Då tar du en sked där runt flugan och kastar iväg. Då är det rent. Ja. Och det finns vissa zanadika, vissa mulhidin, vissa aqlaniyun, ahlul bid'a, som har försökt att göra narr och att förneka den här hadithen. Man säger att den är ologisk och liknande saker. Som vad Hassan Turabi sa, att om en doktor säger till mig drick inte vattnet, och profeten säger till mig drick vattnet, jag kommer ta vad läkaren säger. A'udhu billah. Och sånt här är zendaka, det är en form av yani kätteri, att yani förneka sunna på det här sättet. Och hadithen är i Sahih Bukhari. Och Sheikh Abdurrahman al-Muallim har skrivit en hel bok där han raddar de här aqlaniyun. Och han säger att hadithen är autentisk, muttafaqun alayh, finns i Bukhari. Och det finns, råder inget tvivel om att den är autentisk. Och sen en annan sak också är argument som de använder, att vi som muslimer måste underkasta oss. Om Allah har sagt någonting, då vet vi att det är haq. Om profeten alaihissalam har sagt någonting, då vet vi att det är haq. Även om dagens forskare inte säger samma sak. Hänger ni med? Och som Sheikh Uthaymin säger, att det kommer att komma en dag då de säger samma sak. Men bara för att den dagen inte har kommit betyder det inte att jag ska börja förneka sunna. Hänger ni med? Och hur många saker från profeten sunna alaihissalam, från Koranen, har inte forskare bekräftat i den här tiden? Är det inte så? Så många saker. Den här 5-2-dieten, nyttan av att ge nyfödda barn någonting sött. Alla de här sakerna, mirakel efter mirakel, visar sig vara sanna. Hänger ni med? Så att vi, alhamdulillah, accepterar. Och vi vet att det här är någonting som kommer från Allah subhanahu wa ta'ala. Då ska vi underkasta oss. Vi går vidare till dagens sista hadith. Vem läser den? Har vi någon ny? Ramya.
Abu Waqid al-Layfi radiyallahu anhu sa att Allah sände ut sallallahu alaihi wa sallam sa: det som skärs bort från ett levande djur räknas som självdött. Abu Dawud al-Tirmidhi som ansåg den att vara god, hasan, och ordföljden är hans.
Ja. Den här hadithen är sista hadithen i kapitlet om vatten. Och där så säger Abu Waqid al-Layfi, och där har vi en ny sahabi radiyallahu anhu. Och han är känd för sin kunya. Yani, i alla hadither kommer ni finna att det står Abu Waqid al-Layfi. Han är känd för sin kunya. Imam al-Tirmidhi säger att hans namn är Al-Harith ibn Auf. Al-Harith ibn Auf. Abu Waqid är Al-Harith ibn Auf. Och han är från de tidigare sahaba. Han var med och stred i Badr. Och han dog år 86 hijri.
Al-Harith ibn
Auf. Här säger han att profeten alaihissalam säger att det som skärs bort från ett levande djur räknas som meita. Och det finns också en berättelse kring denna hadith. Det var att det här var någonting som folket gjorde i Medina när profeten kom dit alaihissalam, att de kanske skar av en del från pucken på kamelen och använde, eller det finns på bakdelen på lammet finns det så här fett, att man skär bort det och sen använder det. Och då förbjöd han den här traditionen och säger att det som skärs bort från ett levande djur klassas som meita. Okej? Okay? Det klassas som meita. Och det är också, som Ulema nämner, en form av djurplågeri. Men en fråga som Ibn Uthaymin här diskuterar: är det tillåtet att skära bort någonting, amputera, skära bort någonting från ett djur om det finns en maslaha? Om det finns en nytta. Är det? Som vad?
Om det ruttnar, infektion och så vidare.
Sånt. Amputera. Djur. Precis. Amputera. Och så vidare. En annan sak som nämns är också att kastrera. Eller kanske ta bort svansen på vissa djur och så vidare. Eller det här med att skada djur. Att det kan vara tillåtet om det finns en nytta. Som förr i tiden kamelägarna brännmärker sin kamel. med sitt sigill till exempel. Men det finns en maslaha i detta. Det finns en nytta i detta. Syftet är inte att skada djuret. Därmed man får inte skära bort saker och ting från levande djur. Öleman nämner här att det finns istitnär, det finns undantag, och det är att det är tillåtet att ta bort misk från gazellen. Att ta bort misk från gazellen. Jag tror den finns vid fotdynorna eller någonting. Man skär bort den. Det är tillåtet. Det som används till parfym. Och det är riktig misk. Inte den här fake misk som folk köper. Som luktar socker. Nej, i alla fall. Det är tillåtet. Det har nämnts som ett undantag. En annan sak som också kan vara värt att nämna här. Just det. Varför nämner författaren detta, denna hadith i detta kapitel? För att om någonting sånt här skulle hamna i vatten så blir vattnet najis. Men om djuret, dess meita är halal och du skär bort någonting från det, så blir det halal, eller det blir rent. Det vill säga, om du har en levande fisk, kattar den på mitten och slänger den i en hink med vatten, blir vattnet najis? Nej, det blir det inte. Till skillnad från om du har en levande djur och bara hugger av någonting och slänger i vattnet, det blir najis. Är du med? Så att just det här att om det är dess meita är halal, så blir det inte najis. Här kommer en annan fråga som jag frågade som förut, som jag kollade upp idag. Det är, får man tillaga djur levande? Får du slänga en levande fisk i kokande olja? Krabbor, hummer och så vidare. Det verkar finnas lite olika åsikter. Och vissa använder argumentet att man inte ska göra det. För att man får inte straffa med eld. Det är en form av straff med eld. Utan då får du döda fisken först. Gärna hugga kniven i den, hugga av huvudet av den och så vidare. Wallah alam. Andra ulema, Allah alam, som Imam Ahmed ansåg det vara ogillat. Gärna inte haram. Det är ogillat. Wallah alam. Och jag förstod, Sheikh Uthaymin ansåg det var tillåtet. För han sa, om du tar upp fisken från vattnet, det är också en form av ta'adib. Den kommer lida av det också, tills den dör. Allah alam. Till skillnad från gräshoppor, där sa de, det är bara kasta dem i. För det går inte att slakta dem, utan släng dem bara i oljan och de dör av det. Av den processen då, Allah alam. Men det säkra, som du har en stor fisk och du har fiskat och du ska liksom grilla den eller koka den, att du dödar den först. Det är det som är säkrast, Allah alam. För att inte falla in i någon khilaf. En annan sak som också kan vara värt att avsluta med, det är det som på arabiska kallas för al-anfiha, löpe. Det som finns i ost. Får ni äta, är det halal att äta ost, Monir? Är det? Tar vi innehåller ostlöpe. Var kommer ostlöpe ifrån? Kalvmagen. Kalvmagen. Komagen. Som inte är halal slaktad. Är det fortfarande halal att äta ost? Aha. Finns ikhtilaf i frågan. Om löpet är vegetariskt, jag kallar sig bismillah, käka. Om löpet kommer från ett djur som är halal slaktat, bismillah, finns ingen ikhtilaf. Om löpet däremot kommer från ett djur som inte är halal slaktat, där finns det ikhtilaf. Och Allah alam, inshallah, den korrekta åsikten är den åsikten som Abu Hanifa har och Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, att det är tillåtet. Och de stödjer sig på athar från sahaba. Att sahaba hämtade ost från el-majus. Gärna från eldyrkan. Och de vet att deras kött inte är halal slaktat. Och ostlöpe är inte heller kött. Utan det är en enzym som tas från magen. Alltså det har inget med blod eller kött att göra. Utan en enzym som tas från magen. Taib. Djuret kan vara levande eller dött. Så det är inte direkt kött. Och sen är det också en sån liten mängd som man använder. Vad jag förstått så är det en tusendel. Yani, tusendel. Det vill säga, för ett ton ost behöver du ett kilo löpe. Hör ni med? 1000 kilo ost, ett kilo löpe. Så det är väldigt lite. Och då kan man också använda argumentet som vi nämnde, det här med lukt, färg och smak, att det är så lite att det inte ens märks av. Men som vi nämnde då, så finns det den här åsikten att det är tillåtet och det är halal. Wallah halal. Vi avrundar där för idag och fortsätter inshallah att tala nästa vecka. Assalamu alaikum.